Nu vill jag inte heller verka bara som någon bakåtsträvande. Jag kan tänka mig att man sitter sen och skrattar åt det här programmet om 30 år. Men...
Framtiden är här. Eller åtminstone väntar den runt hörnet. Det här lite klyschiga påstående återkommer med jämna mellanrum. En gäller det gensaxar, där man så att säga kan ta bort oönskade gener. Eller så är det en kvantdator som kan lösa komplexa system och problem. En är det artificiell intelligens som kan tänka själv. Eller så är det möjligheten att överföra minnen eller ladda upp hela sin hjärna till ett nätverk. Eller så kanske jag i framtiden kan ha två olika röster. En officiell.
Där jag låter så här.
Eller om jag vill ta en helt annan identitet och låta så här.
Spännande. Jo. Skrämmande. Jo, det också. Men framförallt gör det mig förvirrad. Så jag läser på och försöker förstå. Jag läser om transhumanism, där man ser teknologin som människans räddning. Att tekniken är det som ska göra oss bättre på alla plan. Både mentalt, men också fysiskt. Att vi med hjälp av teknologi kan ta bort såna onödiga svagheter, som till exempel att vår kropp åldras. Men jag läser också om posthumanism, där man försöker se bortom det individuella och se på människan som en del av en större helhet. Naturen, djuren, men också teknologin. Och så funderar jag, varför är just trans- eller posthumanism viktiga för att förstå världen idag?
But also I think, you know, why one should be interested in posthumanism and transhumanism in the first place is probably also simply because, you know, these are the kind of ideas that are popular these days. And I think that, you know, a person sort of living in contemporary world should be aware of what kind of ideas are around. Because those ideas, whether we want it or, you know, hope for it, or whether we, you know, really despise it and don't want it, I mean, they will shape the world in certain ways.
Det här är forskaren Marietta Radomska. Och hon säger att eftersom trans och posthumanism är populära begrepp och idéer, så är det bra att känna till de här idéerna. För vare sig vi vill det eller inte, så kommer det att påverka den värld vi lever i. Och Marietta Radomska får du höra mer av senare i det här programmet. Så vart för oss då transhumanismen och posthumanismen? Om vi börjar med transhumanismen. En idé om att vi snart kan börja uppdatera och uppgradera våra kroppar. Komplettera och förbättra oss i det oändliga. Leva med teknik som en del av vår kropp. Men vad händer egentligen då? Jag ser själv framför mig ganska så dystra framtidsutsikter. Där de som har råd och tillgång till all teknik kan förbättra sig till nya supermänniskor. Medan vi andra får knaggla på med våra gamla skrotkroppar. Men om jag istället för att tänka undergång försöker tänka framgång. Om vi kan ändra kroppen, springer vi då också nya barriärer för vad vi kan tänka, känna och skapa. Så istället för att fråga ingenjörer, dataexperter och framtidsforskare om hur de ser på den framtida människokroppen, så tänker jag rikta mina frågor till några konstnärer och be dem om en tankelek. Om allt var möjligt, vad skulle de då ändra hos sig själva? Vad skulle de uppdatera eller uppgradera? Och hur skulle det här påverka deras konst?
Okej. Först och främst måste jag tänka väldigt noga. Kroppen är ett redskap.
Min allra första tanke är nog att absolut ingenting.
Det första jag började tänka på är ju klart information. Alltså det att man kan ju, så som jag har förstått det, sen när man kan få information direkt, alltså du kan egentligen ha Wikipedia i ditt huvud.
Ja, det här är en tankelek. Ett sätt att försöka ta reda på vilka frågor vi kanske ställs inför snart. Och det intressanta är som sagt följdfrågan. Om du förändrar din kropp, hur påverkar det dig, ditt sätt att tänka och framförallt din konst? Först ut är Annika Tudér. Hon är en performanceartist och dansare och beskriver sitt sätt att arbeta som analogt. Hon har nämligen kroppen som sitt främsta uttrycksmedel. Det är alltså via kroppen hon förmedlar och beskriver idéer. Och Annika börjar ganska snabbt tänka vilt när det kommer till frågan om vad hon skulle vilja ändra.
Jag skulle förstås måste tänka efter väldigt noggrant att vilja ha en extra arm någonstans till exempel på ett lår. Eller skulle jag vilja bara liksom få saker som är funktionella på ett annat sätt. Så att, eller som ser roliga ut. Placera olika kroppsdelar kanske på nya sätt. Ha den här grundkroppen och sen olika kroppsdelar. Eller skulle jag vilja liksom föryngras eller föråldras. Eller en del av mig för liksom, det skulle vara att göra hela kroppen till ett konstverk och en slags utställning.
Men Annika ställer sig också frågan. Hur går man vidare om man en gång förändrat sin kropp riktigt radikalt? För det är ju inte smink som man kan ta på och sen kan ta bort igen när man är klar med en föreställning.
Sen är frågan att hur skulle det fungera sen i verkligheten att om jag vill fortsätta göra den konsten som jag gör så det kanske inte skulle fungera men jag skulle kunna ju bli en annorlunda konstnär som mera gör en slags... Men att hur kan man undvika att inte göra det till en freakshow?
Ja, det är en bra fråga. Var går gränsen till att det hela bara blir en freakshow? Det finns redan konstnärer som gjort kroppen till ett konstverk eller en performance. Som till exempel Stellark, som hängt sin kropp i krokar och haft ett öra inopererat på armen. Eller en konstnär som Orlan, som genom plastikkirurgi börjat forma sitt ansikte så att det ska motsvara det ideal som finns i kända konstnärers tavlor, som till exempel Da Vincis tavla Mona Lisa. Men för att det hela inte ska bli just en freakshow så krävs sensibilitet, menar Annika. Att man inte gör något bara för att det ser speciellt ut.
Jag måste ha en klar tanke om vad jag vill åstadkomma. En klar tanke på att åstadkomma någonting större, någonting mera. Och komma åt någonting. För konst handlar så mycket om att känna efter. Men att kunna göra ett uttryck för det som man känner. För konstnärer är väldigt känsliga och uppfattar saker. Och konsten är ett slags uttryck för det.
Elmer Bäck är skådespelare och känd från tv-serier som Jättekiva eller filmer som Eisensteinin Guanajuato. Och då Elmer får frågan vad han skulle ändra tänker han direkt på hjärnan och information.
Annars också liksom tänker jag minne. Alltså jag tänker som skådespelare så skulle du ju aldrig mer behöva liksom lära dig någon text överhuvudtaget utan du kan bara få in den. Du skulle egentligen kunna få all information, jag menar all sån grundinformation om en karaktär du ska spela eller om en viss tid skulle du kunna få direkt inprogrammerat. Delvis, jag tycker egentligen om den här researchen så det här är inte egentligen något som jag tycker att jag skulle måste behöva ha. Det är inte något som jag liksom, men det är nu sånt som jag kan tänka mig snabbt som skådespelare skulle kunna vara sånt som direkt skulle kunna hjälpa. Klart, det är ju sen, men det där blir ju allmänt liksom sen att om det händer något så blir det ju lättare att fixa. Jag tror att om man bryter benet om sånt händer så kan man sen fixa det. Så att det blir ju sånt som inte, det blir ju en stor grej också. Men jag tänker nog säkert att det skulle vara mest liksom något som skulle ha att göra med liksom hjärnan först. Men det här, ja.
Ja, det är inte så lätt att välja. Om allt skulle vara möjligt. Och det blir också snabbt klart att den här frågan är svår för Elmer. för han tror inte att skådespelarens kropp kommer att förändras så mycket, eftersom han ser just det mänskliga som en av skådespelarens största och viktigaste egenskap. Skådespelare behövs helt enkelt för att det är så svårt att skapa, så att säga, konstgjorda skådisar.
Det var en tid som man tänkte att man skulle kunna ha liksom egentligen animerade skådespelare, men som skulle se ut som riktiga människor, att man då skulle egentligen kunna bli av med skådespelaren. Det fanns en sån här, de gjorde en film som hette Final Fantasy 7, var de då hade liksom egentligen gjort människoliknande. Inte var det ännu så att det ser ju helt ut som människor, men det var liksom närmare. Men det intressanta var att de kändes ju inte alls mänskliga. Jag menar, det var man vill ha av en skådespelare egentligen, den där äktheten och den där närvaron. Så det är ju inte det liksom att hur många tårar kan det komma mekaniskt eller hur kan man reagera. Och det är att egentligen börja tänka att om du ska programmera en skådespelare, så måste du vara en hiskeligt bra skådespelare själv för att förstå hur du ska programmera. Alltså att göra det utifrån. Så på det viset tänker jag att därför tror jag inte egentligen att liksom i skådespelararbete egentligen att transhumanism på det viset kommer att vara en stor hjälp. Jag tror snarare att skådespelaren kommer att hållas ganska som vi är. Jag tror att det som kommer att vara runt om oss kommer att förändras. Och jättemycket publikens upplevelse, där tror jag att den största och i alla fall den första liksom skillnaden kommer att ses.
Okej. Elmer menar att den stora förändringen kommer att vara i hur vi som åskådare upplever det som skådespelaren gör. Och han tror att det är speciellt filmupplevelsen som blir annorlunda.
Det första jag tror är det att folk kommer att vilja komma in i filmen. Alltså så virtuellt liksom. Jag tror att filmen kommer att gå mot spelet massor. Jag tror att man vill vara inne i filmen. Jag tror att man vill påverka filmen. Så det är det första. Jag tror att sen när det börjar bli så enkelt att man inte behöver ha en hjälm och allt sånt här. Men vet du, när man kan sätta en chip här och så är jag inne egentligen i den här filmen. Så jag tror att det kommer att vara så att man är en actionfilm. Jag springer med Tom Cruise.
Tom, vänta på mig! Inte så fort!
Visst, jag skulle också vilja uppleva hur det är att springa med Tom Cruise. Att vara, så att säga, med inne i filmens handling. Och kanske kunna välja var och hur jag rör mig i filmens värld. Men för att återgå till den här frågan med kroppen, så är alltså Elmer ganska så övertygad om att vi inte kommer att se så mycket uppdaterade och uppgraderade kroppar hos skådespelare. Eftersom det är just det mänskliga som intresserar. Så om framtidens människa blir uppdaterad och uppgraderad och kanske till och med lite av ett nytt släkte, blir då teatern den plats dit vi går för att se riktiga människor? Organiska, omanipulerade homo sapiens.
Jag tror att teatern blir det där, vad du just säger. Jag tror att teatern kommer på ett sätt att få en mera central liksom, betydelse, just för att det kommer att vara det ställe var man verkligen ser, så att säga, organiska människor. Om man går som organisk människa och man är i kontakt med andra organiska människor. För att man kommer absolut, jag tror att filmen kommer att fara så långt bort. Så jag tror att på teatern så kommer det just att vara det att där är vi på riktigt. Jag tror att teatern kommer mer att gå mot kontakt. Nu är vi ännu ganska mycket så att vi sitter och tittar på någon. Jag tror att det kommer att bli mycket mer kontakt. Jag tror att det kommer att börja handla just om mänsklig kontakt. Och på det viset är ju teatern fantastisk. Och det används så lite just den här immersiva. Att jag menar att teatern kan ju redan göra det just på det viset där spelet. Att vi tar en med. Det gör man ganska lite. Sällan, ofta blir det ju så att man sitter och tittar på en scen. Och så sitter man liksom, som egentligen är ganska tråkigt. Eftersom teatern har den möjligheten till den kontakten. Som filmen då för tillfället åtminstone inte har. Och den används ganska lite. Jag förstår att ett problem är ju det att det är svårt att ha mycket publik. Och det är svårt att föra dem omkring. Så det blir, och då blir det ju bättre att om du ska ha 700 i publiken så... lättast sätt är att du har någon på scen och så har du någon i publiken. Det blir svårt att göra annat. Men jag tror att den där kontakten blir större. Och därför tror jag egentligen att det kommer att på det viset bli en uppsving för teatern. För att teatern kommer att bli längre ifrån filmen. Nu hamnar teatern ofta ändå i det där att man är liksom... Det är liksom film med bara en kamera, en master, liksom lätt. Och det är liksom, tycker jag i alla fall personligen, alltid är jättetråkigt. Jag tycker inte om teater som gör så, för jag tycker att den inte tar vara på vad teatern kan ge. Men jag tror just att teatern kommer absolut att hållas hemskt organisk. Och det kommer att vara det som är liksom tjusningen med att gå på teatern.
Jag vänder mig ännu till Magdalena Åberg, som är konstnär och keramiker. Och när hon först hör min fråga om vad hon skulle förändra i sin kropp, utbrister hon ingenting. Men sen visade det sig att hon har ganska mycket tankar om det här.
På något sätt kommer jag att tänka på att jag har ju glasögon. Att jag är ju inte liksom bara här, så här i mitt naturtillstånd skapande. Att vad är liksom, vad är gränsen för? Vad kan jag liksom då godkänna, vad kan jag inte godkänna? Jag har ju å andra sidan inte opererat mina ögon, det kan man ju också göra. Där har jag ju rensat en gräns, att glasögonen sätter jag på mig, men att operera mig så då ändrar jag på själva min kropp.
Magdalena har faktiskt tyckt att den här närsyntheten har varit en fördel för henne som konstnär. Speciellt då hon gick på konstskolan och målade stilleben och såg detaljerna lite suddigt. För hon säger att hon försöker se en mening med det som sker. När hon skadade sitt knä insåg hon att hon inte längre kunde jogga, men då började hon med yoga istället.
Jag vill oftast se mening med saker. Men det finns ju gränser förstås. Till exempel har min mamma lidit i över 10 år av Alzheimer. Förstås inte från början i så hög grad att det skulle helt förstöra hennes liv, men sådär sakta men säkert. Där är en sån här gräns att inte skulle jag ha något emot att någon skulle ta bort den eventuella genen ur min hjärna. Så att jag inte skulle behöva ha en sån liksom framtid framför mig. Att det, där tycker jag nog att det är en sak som man skulle kunna gå med på en förändring.
Det här är något som alla jag talar med kommenterar. Om man kunde bota en sjukdom eller förhindra att den bryter ut, eller om man kunde få kroppen att läka snabbare då man till exempel bryter benet. Visst skulle det vara fantastiskt. Men var går gränsen? Och vill vi ha en perfekt kropp? En högpresterande kropp som aldrig strejkar, som aldrig är styv eller stel eller svag eller sjuk? Det här är förstås en stor och viktig diskussion där också frågor om etik och moral kommer in. Men jag är inte intresserad av den diskussionen just här, utan mer intresserad av vad som eventuellt skulle hända om vi får möjligheter att forma kroppen som vi vill. För om kroppen vi befinner oss i förändras, påverkar det då också hur vi ser på världen? Och Magdalena för in oss på ett intressant spår.
Man är en så här känslig person som säkert många skapande människor är, den högkänslighet, så har man vissa handikapp i vardagen som är ganska frustrerande, att man blir så lätt att grubbla på olika kommentarer och diskussioner på i WhatsApp-grupper och allt möjligt. Sådant som man på ett sätt skulle vilja bara kunna skippa. Men å andra sidan så skulle man knappast skapa heller om man inte skulle ha den här högkänsligheten. Så att, ja, det vet jag inte heller riktigt. Det är alltid så där, men vad skulle man, att skulle det löna sig eller inte?
Ja, det här tycker jag är intressant. Visst skulle det säkert vara skönt ifall man kunde förändra ens högkänslighet så att den inte längre skulle vara till besvär. Men vad har det för följder? Eller som Magdalena också säger, skulle det löna sig? För om du förändrar dig själv, förändras då också den konst du skapar?
Att är det då meningen att man ska liksom skapa en bättre hjärna i den meningen att den är liksom fri från problem? Då som sagt högkänslighet som vi redan var inne på, och kanske mörka upplevelser ur barndomen. Allt det här är ju det som driver konstnärer. Jag vet inte om jag känner någon som, inte vet jag om jag annars heller känner någon problemfri människa, men konstnärer är definitivt sällan problemfria människor. Att det är ju jätteofta någon sån här diagnos eller något verkligt mörker som driver en att skapa.
Och här tror jag att Magdalena är något viktigt på spåren. Att det människan skapar inte kommer från att vi är perfekta, utan tvärtom defekta. Magdalena pratar om ett mörker som driver många konstnärer att skapa. Att det finns ett behov att berätta, förklara, visa och dela med sig. Och det behöver inte betyda att du som konstnär måste lida för att skapa. Men kanske mer att det perfekta inte skapar något nytt. Utan att det fina, unika, mästerliga och nyskapande kommer då vi som människor kan övervinna eller jobba med våra brister och problem och tillkortakommanden. Att helt enkelt hitta nya lösningar tack vare det bristfälliga. Vi människor har också visat att vi är fantastiskt skickliga på att uppfinna ny teknologi som hjälper oss att bryta ny mark, både i det vardagliga livet men också teknologi som kan ta oss långt ut i rymden. Sara Örvall, som är expert på digital utveckling, skriver i sin bok Ditt digitala jag att historien har visat att tekniken kan ta fram de bästa och de sämsta sidorna i oss människor. Så hur gör vi för att de bästa sidorna ska komma fram? Hur väljer vi det rätta, det som gynnar alla? Och kan då konsten hjälpa oss eller vägleda oss här?
Det tror jag absolut, men jag tror att problemet är att nu när vi lever, speciellt när vi lever i den här världen som är så antagonistisk och vi har hela tiden så här tudelar, så jag tror att konsten måste akta sig för att inte hamna in bara ett sådant moraliserande, för att det fungerar helt enkelt inte. Jag tror att vad konsten skulle liksom kunna göra är att påminna oss om vad det är att vara människa och påminna oss om vår kontakt till varandra och naturen. Och det tror jag kommer vara det absolut viktigaste, och inte säga liksom vad vi ska göra. Jag tror att hela den här överrationaliteten som vi annars också håller på med liksom fungerar inte. Och där tycker jag konsten också hamnar ofta in vid detsamma. Och där tror jag konsten borde ta ett steg bort.
Magdalena igen menar att konsten kanske inte konkret tekniskt kan hjälpa oss, men att konsten på ett mer filosofiskt plan ställer oss viktiga frågor.
Att konsten visar att världen inte är så svartvit. Att det kanske inte är så fiffigt om bara en sån här mera ingenjörsdriven människoskara börjar ivrigt uppdatera människorna till någon slags effektiva, robotaktiga varelser, utan just, som vi var inne på tidigare, till exempel bipolära diagnoser eller högkänslighet eller något annat som kanske kan ses som handikapp, men konsten visar ganska klart att det inte alls är så entydigt, att det inte är något handikapp, bara att det finns många musikstycken, romaner, poesi, målningar och så vidare som inte skulle finnas till utan just bristfälliga människor som har skapat dem. Så.
Vi kan endast spekulera om framtiden. Men ju mer jag talar med Magdalena, Annika och Elmer, desto mer börjar jag ifrågasätta hela transhumanismen. Tanken på att vi helt oproblematiskt skulle kunna förbättra oss och uppgradera oss med hjälp av teknologi blir allt svårare att ta in. Jag kan inte hjälpa att mina tankar också går till rashygien och en tro på att man kan förädla fram någon form av perfektion. Så istället greppar jag tag i posthumanismen, som menar att människan är den hon är på grund av en nära relation med allt runt om henne. Naturen, men också teknologin. Och jag ringer upp forskaren Marietta Radomska vid Linköpings universitet. Hon forskar i biokonst och posthumaniora. Och jag frågar henne hur vi förändras om vår kropp förändras. Och hur jag ska förstå det här med posthumanism i relation till transhumanism. Och då Marietta förklarar hur vi hamnat där vi är idag, så börjar hon långt bak i tiden. Där medeltiden tar slut och renässansen och upplysningen gör entré. En tid som präglas av en massa nya radikala sätt att se på världen. Allt från Copernicus som visar att jorden inte är alltings centrum till tanken på den förnuftiga människan som kan tänka själv. För det här var i tiderna en mycket radikal tanke. Att Gud inte längre stod i centrum utan istället människan som en autonom, rationell och förnuftig varelse. Och den här människan blir också lite av motorn i mycket av det som sedan följer, som till exempel industrialiseringen och modernismen. Men sen kommer 1900-talet med två världskrig, förintelsen, folkmord i kolonialismens fotspår och den här tanken på den autonoma, rationella människan som kan tänka förnuftigt får sig en törn. Om vi nu är så förnuftiga, varför slaktar vi varann? Samtidigt blir man också allt mer medveten om att den här rationella människan man lyft fram exkluderade en massa andra. Som kvinnor, rasifierade personer, sexuella minoriteter eller människor med någon funktionsnedsättning. Den upplysta människan var helt enkelt inte så upplyst. Så vad betyder det här för synen på människan?
This moment of the 1980s and then, you know, 1990s and later some other, you know, thinkers along the way tried to actually respond to this question, okay, so what happens not only, you know, to the human because of what the humans did historically, so all those wars, you know, and stuff, but also what happens to this, you know, no longer really super rational or super autonomous individual when actually technology and science intervene almost into life itself. So, you know, into the kind of level of biological cells, tissues, organs, you know, maybe the body. And this is the moment when actually, you know, we move on from humanism via post-structuralism and anti-humanism to post-humanism.
Ja, som Marietta Radomska har förklarat, började man på 70-, 80- och 90-talet fråga sig vad som händer med den här människan som man inte längre anser att är rationell eller autonom. En människa som dessutom lever i en tid där vetenskapen och speciellt teknologin kommer allt närmare in på kroppen. Att vi helt enkelt börjar ha helt nya möjligheter att gå in och påverka organ, celler, gener och så vidare. Och det är här som alltså posthumanismen kommer in i bilden. Posthumanismen försöker alltså se och studera människans förhållande till naturen och det icke-mänskliga. Att människan har en stark inneboende sammankoppling eller samhörighet med naturen. Och Marietta ger ett konkret exempel.
Like each of us carries in us and on us approximately 2 kilograms of different microorganisms. So then again, you know, we are a multiplicity. We are not necessarily really an individual sensu stricto. And in that way, the accompanying question is, okay, so if this is no longer this autonomous individual, if this individual in fact really affected by the technology they use, and, you know, by all those different critters that form part of us, how actually, you know, how the thinking, how the relating to the world is being shaped. I mean, it's probably not exactly the same as if it was, you know, a kind of an autonomous individual. So we are back at your kind of opening for our conversation.
Ja, vi kan alltså inte kalla oss helt autonoma. Om vi människor går omkring med ungefär 2 kilo av olika mikroorganismer i oss. Eller om vi ser ett samband mellan bakterier i tarmfloran och deras påverkan på vår hjärna och vårt sätt att tänka. Och posthumanisterna blundar inte heller för att teknologin finns tätt in på oss och påverkar oss. Men där transhumanister ser teknologin som det halmstrå vi borde greppa, att vi med hjälp av teknologi kan förbättra vår kropp och oss själva, så anser posthumanister att den här tron på teknologi är alltför optimistisk. Det är helt enkelt inte så lätt att kontrollera saker som är biologiska. Istället är posthumanister intresserade av människans relation till teknologi. För precis på samma sätt som vi påverkas av naturen och miljön, så påverkas vi också av den teknologi som omger oss. Mobilen som idag knappt lämnar våra händer, sociala medier, internet och så vidare. Och det är här som det blir intressant. För om vi människor då inte längre är så exceptionella, individuella och autonoma som vi kanske trott, och om vi inte längre står i alltings centrum och är skapelsens krona, då måste vi också se på vår relation till allt det som omger oss på ett helt nytt sätt.
How should we rethink our relation to the world, perhaps our relation to non-human others, where we are no longer, you know, super separate from them? So how could we think about the world in a way that it doesn't objectify others, so like, you know, non-human animals, plants, the environment, different landscapes? How can we relate to all that bunch of different, you know, critters and the world in a way that, you know, that we not only do not objectify it, but also do not abuse it, right?
Marietta menar alltså att vi måste börja se på naturen, djuren, växterna, miljön på ett nytt och mer etiskt sätt. Naturen finns inte till för att vi ska kunna använda och missbruka den lite hur som helst. För om vi gör fel mot naturen eller djuren, så kan det också slå tillbaka och drabba oss själva, eftersom vi är en del av helheten. Det här verkar logiskt. Men hur kommer jag loss från det här antropocentriska sättet att tänka? Alltså att se mig själv som individuell och unik och i centrum. Kan konsten kanske hjälpa mig att komma loss från det här? Hjälpa mig att se på mig själv med distans?
Det är ju klart. Det är ju ett av konstens uppdrag. Det bara är så. Att man kommer i kontakt med en annan verklighet, ett annat möte. Och då i förlängning kan det ju vara någonting som inte är med människan. Man kan, föreställningar finns det ju alla sorter. Det finns föreställningar där man talar med växter eller utställningar där man upplever en kontakt med naturen på ett annat sätt. Vi gjorde en gång en föreställning 2017 som hette Nature Theater of Oblivia, där vi var skogen. Och det insåg var ju en slags posthumanistisk föreställning. För vi var träden, och den upplevelse som åskådarna fick där, publiken fick, var efter, som det, när man är i skogen, att efter en viss tid, är det 20 minuter senast, så händer det någonting i kroppen. Och det konstiga var att samma sak hände i föreställningen. Så vi såg att publiken liksom slappnade av och blev liksom så där som man blir när man är i skogen. Och det var faktiskt ganska häftigt. Så var det lite sorgligt när vi tänkte att liksom är det här sen det som blir kvar en dag kanske. Men att det var en mycket speciell föreställning. Att kunna gå in i att vara skog, vara olika saker i skogen. Så det är helt klart att det är en hemskt viktig del av konsten att kunna förmedla, eller inte bara förmedla, utan ge möjligheten till en upplevelse av något större och att vara i kontakt med något annat, utan att det liksom på det sättet är religiöst eller andligt.
Ja, Annika Tudér tycker att det är ett av konstens uppdrag att ge oss en möjlighet att komma i kontakt med något annat. Och Magdalena Åberg håller också med.
Jag tycker man ser det ganska mycket i nutidskonsten. Försök i alla fall att se bortom det antropocentriska. Ett exempel är det stora intresset för sån här biokonst. Att man vill liksom närma sig en sån väg andra andra arter eller andra varelser eller varanden eller vad man ska kalla det. Jag tycker förut har ett sånt ämne som biologi varit ändå rätt så långt från konsten. Men att man liksom försöker på det sättet förflytta bort det från den där egna, den här geniala handen skapar nu det här geniala konstverket. Så att det kommer liksom där i själva processen ett slags annat förhållningssätt. Att tänk om min hand inte sen heller är så genial, utan det kanske är en hel grupp konstnärer istället som vill att konst blir till på något lite annat sätt med någon bakterieodling eller något. Nu är jag inte så hemskt insatt i det här, men i alla fall tycker jag att man kan se det här bort från det antropocentriska i det.
Och även Elmer Bäck är av samma åsikt. Konst kan hjälpa oss att se på oss med en viss distans.
Alltså jag tror mer och mer som du säger, jag tror att det blir konstens uppgift absolut att just ställa de frågorna och att föra oss närmare naturen bort från det just det individualistiska. Jag tror att det blir det som blir det viktigaste, för att jag menar om vi ska överleva och om den här planeten ska överleva så är det liksom den viktigaste frågan. Så jag tror absolut att det kommer att gå åt det hållet. Och det tror jag blir en av säkert konstens viktigaste uppgifter, att försöka stävja den där individualismen som skenar. Det tror jag.
Men trots att Elmer tycker att posthumanismen som en filosofisk inriktning är bra, speciellt som han tycker att individualismen är så extrem just nu, att det är viktigt om det finns något som hjälper oss att komma ifrån att se oss själva som det centrala, så känner han alltså också en viss kluvenhet.
Min kluvenhet kommer att som skådespelare, själv i mitt yrke, så är jag inte säker på att jag är så förtjust. Bara därför för att det tar bort fokus från subjektet. Och jag menar, skådespelarna handlar just om att vara det specifika och liksom att spela ut då, till exempel då en roll eller så här. Jag tror att posthumanism leder ganska mycket till att skådespelarna som just att ta bort det liksom specifika hos skådespelarna, och skådespelarna mer får representera människan som art, vilket gör att jag tror att som skådespelare blir det mindre intressant att utföra. Jag tror inte att det absolut blir mindre intressant att se på, men jag tror att som skådespelare så finns det en risk, eftersom just vårt ligger i det subjektiva.
När Elmer som skådespelare ser på posthumanismen, så börjar han alltså fundera på hur viktig han som skådespelare kommer att vara i framtiden. Om man enbart ser på människan som en art där det individualistiska inte är intressant, så vad blir då hans roll som skådespelare? Här nämner Elmer bland annat Pip Salongas pjäs Den andra naturen, Toinen luonto, som sattes upp på Virus för 2 år sedan. En pjäs där man just granskade människan som en art. Och det för vidare till följande fråga. Kan vi människor se och uppleva världen på något annat sätt än just som människor? Marietta Radomska nämner filosofen Thomas Nagel, som på 1970-talet skrev en artikel som heter What it is like to be a bat. Hur är det att vara en fladdermus? I den här artikeln påpekade han att vi kan veta mycket om en fladdermus. Men hur det är att vara en fladdermus kan vi aldrig riktigt veta. För vi kan studera djur och diskutera hur eller vad de känner, men vi kan inte veta exakt, eftersom vi har en helt annan kropp och våra sinnen fungerar på andra sätt. Och det att det finns något som förblir okänt för oss, det måste vi bara acceptera. Eller måste vi?
Det är ju också en fråga det där i litteraturen, att kan du skriva om någon helt annan människa än den som du själv är? Men det är ju många författare som har bevisat att de kan. Att de skriver inte bara om sig själv, utan de skriver om någon helt annorlunda människa med annorlunda villkor. Och någon slags empati eller någonting gör att man kan sätta sig in i någon annan. Och göra det trovärdigt, inte alltid, för det kan också misslyckas, men det finns många lyckade exempel. Jag har faktiskt en gång försökt skriva en bok ur en flugas synvinkel, måste jag genast här påpeka. Den har bara inte ännu blivit antagen av någon förlag. Men det är alltså en bilderbok som jag försökt, att skriva. Den ska nog ännu komma ut någon gång. Så det här var ju en mycket intressant tanke, det här med fladdermus. Den blir genast inspirerad att utmanas av det här. Men vi förstås, vi kommer ju inte att få flugans liksom åsikt om det här någonsin. Att var det här rätt tolkning eller inte? Och det spelar ju ingen roll egentligen heller, för boken är skriven för människor. Och tanken är att människan ska kunna komma lite, lite, lite närmare en fluga.
Har jag nu blivit klokare av allt det här? Jag har åtminstone blivit ännu mer fascinerad. Och ödmjukare. Och insett att även om jag kanske har lite lättare att förstå en annan människa än en fluga eller en fladdermus eller fikusen som står på fönsterbrädet, så kan jag åtminstone försöka förstå att vi alla är en del av samma helhet. Och med det följer ytterligare en ödmjukhet inför det faktum att det helt enkelt finns så mycket som jag inte vet eller ens kan förstå. Men att människan är föränderlig. Och Annika lämnar mig med hopp.
Och räddning är fantasi och kanske just empati för det som finns i världen. Men fantasi är definitivt. Jag tror att det är en nyckel till allt det här. Inlevelseförmåga. Och det har ju konstnärer.
Och hur får vi andra det?
Ni har det, alla har fantasi och inlevelseförmåga. Så man liksom, konstnärer bara liksom experter på det och har liksom haft tid att koncentrera sig på vissa saker. Och då kan, är de, vem som helst som har tid att koncentrera sig på något kan förmedla det på ett bättre sätt. Liksom förmedla det. Så det är ganska direkt. Så vi koncentrerar oss på vissa saker då, så kan vi förmedla det. Så där, tap into, vad heter det? Er fantasi, din fantasi. Och då kan vi mötas där.
Du har lyssnat på Den föränderliga människan. Hur framtiden formar vår konst och våra kroppar. Medverkade gjorde konstnärerna Annika Tudér, Elmer Bäck och Magdalena Åberg och forskaren Marietta Radomska. Ljuddesign och klipp var av Mike Grönros. Producent var Johanna Dikert och själv heter jag Johanna Grönqvist.